Dashiva och Flynn var bland dem som höll portöppningarna, liksom Adley, Hopewell, Marr och Narishma. Några av portöppningarna låg utom synhåll för Rand, skymda av den kuperade terrängen. Han ville att alla skulle komma igenom så fort som möjligt. Bortsett från ett par Ashaman-soldater som höll ett öga på himlen och de som redan skickats ut för att rekognosera var alla de svartklädda männen upptagna med öppningarna. Även Gedwin och Rochade, trots att de grimaserade över det. Både åt varandra och mot Rand. De var tydligen inte längre vana vid att göra någonting så simpelt som att väva en portöppning och hålla den öppen medan andra använde den. Bashir kom uppridande för slänten, avslappnad och behärskad på sin småväxta bruna häst. Han hade kastat tillbaka manteln över ryggen trots den svala morgontemperaturen. Det var visserligen inte lika kallt som uppe i bergen, men fortfarande vintrigt. Han hälsade Anajella och Aelil med varsin otvungen nick och fick två kalla blickar som svar. Bashir låg bakom den tjocka mustaschen som hängde ner likt ett par krökta horn över munnen. Ett inte helt behagligt leende. Han betraktade de båda kvinnorna med lika stor skepsis som Rand, och det visste de om, åtminstone när det gällde Bashir. Anajella vände bort blicken från den sardenske härföraren och återgick till att stryka sin vallak över manen. Aelil höll hårdare i tyglarna än nödvändigt. De båda hade hållit sig i närheten av Rand ända sedan tillbudet uppe på åsen. Och natten innan hade de till och med låtit slå upp sina tält inom hörhåll från hans. På den bruna gräsklädda sluttningen mitt emot vände sig den Harad för att studera adelskvinnornas knäktar som var ordnade bakom honom, men återgick strax till att betrakta Rand. Förmodligen höll han ett öga på Aelil också och kanske Anajella. Men att han iakttog Rand rådde det inga tvivel om. Rand visste inte riktigt om de fortfarande var rädda för att få skulden om han blev dödad eller bara ville se det om det hände. Det enda han visste säkert var att om de ville se honom död tänkte han inte ge dem något tillfälle till det. Vem vet vad som döljer sig i en kvinnas hjärta, skrockade Luz Therin roat. Han lät inte särskilt galen just nu. De flesta kvinnor skulle strunta i sådant som en man kan döda för och döda för något en man struntar i. Rand ignorerade honom. Den sista av de portöppningar han hade inom synhåll flimrade till och försvann. Ashamanerna som nu satt upp på sina hästar var för långt bort för att han skulle kunna avgöra om någon av dem fortfarande höll kvar Sidin. Men så länge han gjorde det själv spelade det ingen roll. Klumpige Dashiva försökte snabbt komma upp på hästen och var nära att ramla av två gånger innan han slutligen satt i sadeln. De flesta av männen i svarta rockar red iväg norrut eller söderut. Resten av vädlingarna samlades raskt hos Bashir på sluttningen nedanför Rand. De som var av högst börd eller hade störst makt ställde sig främst efter att på sina ställen ha skuffats lite där rangordningen var oklar. Tihera och Makolin höll sig på varsin sida av skocken av vädlingar med uttryckslösa miner. Det kunde hända att de blev rådfrågade, men de visste att det var andra som fattade de slutgiltiga besluten. Weyramon slog ut med handen i en storslagen gest och öppnade munnen. Utan tvekan för att påbörja ännu en utläggning om den ära det innebar att ingå i draken återföds följe. Sarnamon och Torin som var vana vid hans tal och tillräckligt mäktiga för att inte bry sig om honom manade sina hästar närmare varandra och började samtala lågmält. Sarnamon bar en ovanligt hård min och Torin såg trots de röda sidensvitsarna i sina puffärmar ut att vara redo att börja träta om någon betydelselös åkerlapp. Bertom med den kantiga hakan och några andra Carhanier brydde sig inte ens om att vara tysta utan skrattade högljutt åt varandras skämt. Alla hade fått nog av Way Ramons pompösa orationer. Semiradrid såg emellertid ännu buttrare ut varje gång han tittade på Ailill och Anaella. Han tyckte inte om att de höll sig så nära in på Rand, särskilt inte hans landsmaninna. Så hans trumpenhet hade kanske andra orsaker än bara Way Ramons uppblåsta maner. Ungefär 10 mil härifrån, sa Rand med hög röst, förbereder sig drygt 50 000 soldater på att marschera ut. Det visste de redan, men det fick alla att tystna och se på honom. Way Ramon stängde munnen med förargad min. Tyrenien var verkligen förtjust i att höra sin egen röst. Gayam och Maracon drog sig i sina pomaderade pipskägg och log förväntansfullt, de idioterna. Semiradrid såg ut som om han hade ätit en hel skål med sura plommon, medan Gregorin och de andra tre furstarna ur de nios råd bara såg bistert målmedvetna ut. De förstod bättre. Spejarna såg inga tecken på Saldamer eller Damerna, fortsatte Rand. Men även utan dem och även med ashamaner på vår sida räcker en sån styrka till att döda många av oss om någon glömmer bort planen. Men jag kan inte tänka mig att någon skulle glömma den. Inga spontana stormningar den här gången. Han hade varit klar som glas och hård som sten på den punkten. Och ingen skulle lägga benen på ryggen bara för att man tyckte att man kanske hade sett någonting. Way Ramon log ett leende som nästan överträffade Kärnamons oljigaste. På sitt sätt var det en enkel plan. De skulle avancera västerut i 5 kolonner, alla med ashamaner, och försöka anfalla Shonshen-styrkan från alla håll på samma gång. Eller från så många håll som möjligt. Enkla planer var alltid bäst, hävdade Bashir. Om du nu inte är nöjd med en hel kull feta små kultingar, hade han muttrat. Om du nu tvunget ska rusa ut i skogen och leta rätt på den gamla suggan också, är det bäst att inte krångla till det för mycket. För då är det hon som sliter tarmarna ur dig. Ingen plan håller längre än till första kontakten med fienden, sa Luce Therin. Han lät fortfarande klar och förnuftig. En liten stund. Det är någonting som är fel, morrade han plötsligt. Hans röst blev allt intensivare och övergick i ett vantroget skratt. Det kan inte vara fel, men det är det. Någonting konstigt. Någonting fel. Någonting som skuttar, hoppar, sprattlar. Hans skratt övergick i snyftningar. Det kan inte stämma. Jag måste vara tokig. Och så försvann han innan Rand hann tysta ner honom. Bränne honom, det var inget fel med planen. I så fall skulle Bashir genast ha slagit ner på det som en duva på en brödbit. Luce Therin var tokig, inget tvivel om den saken. Men så länge Rand Althor förblev vid sina sinnens fulla bruk, det skulle sannligen vara ett bittert skämt om draken återfödd blev galen innan sista striden ens hunnit börja. Inta era platser, sa han, och lät befallningen åtföljas av en gest med dragspiran. Han var tvungen att behärska sig för att inte skratta åt skämtet. Hans order fick den stora skocken av vädlingar att bryta upp och muttrande ordna upp sig i nya grupper. Det var inte många som var nöjda med hur Rand hade delat in dem. De murar som hade raserats efter den första striden uppe i bergen hade nästan genast rests på nytt. Way Ramon såg misslynt ut över sitt uteblivna tal, men efter en silig bugning mot Rand med det toppiga skägget utstickande som en spjutspets red han norrut över kullarna, följd av Kirill Drapeneos, Bertom, Dorisin och flera relativt lågättade karhainska furstar som samtliga mottagit upplysningen om att de skulle lyda under en tyreniers befäl med hårda, orubbliga miner. Gedwin red vid Way Ramons sida, nästan som om han var den som förde befälet. Ashamanen låtsades inte om de mörka blickar han fick av storfursten. De andra grupperna var lika blandade. Även Gregorin red norrut tillsammans med en butter Cernamon som försökte låtsas att han bara av en händelse råkade vara på väg åt samma håll. Bakom dem red Dalternes i täten för en samling karheinska småfurstar. Jordwin Semaris, en av medlemmarna ur de nios råd, följde Bashir söderut tillsammans med Amondrid och Gayam. Dessa tre hade mer eller mindre välkomnat Bashir av den enkla anledningen att han inte var tyrenier, karheinier eller ilianare. Det ena eller det andra beroende på varifrån de själva kom. Rochade verkade försöka samma sak med Bashir som Gedwin praktiserade hos Wayramon. Men Bashir brydde sig tydligen inte om det. En bit från Bashirs sällskap red Torin och Marakon med huvudena tätt ihop, förmodligen utgjutande sin galla över att Sema Radrid placerats över dem. Ershin Nertari kastade ideliga blickar mot Jordrin och ställde sig i stigbyglarna för att titta bakåt efter Gregorin och Kirill, som dock borde ha försvunnit ur synhåll för honom. Sema Radrid, rak som en eldgaffel i ryggen, gav ett lika orubbligt intryck som Bashir. Rand hade genomgående använt sig av samma princip. Han litade på Bashir och trodde att han kunde lita på Gregorin. Ingen av de andra skulle våga vända sig mot honom med så många främlingar omkring sig, så många gamla fiender och så få vänner. Rand skrattade tyst medan han satt där på sluttningen och såg dem rida iväg. De skulle kämpa för honom och kämpa väl eftersom de inte hade något annat val. Lika lite som han hade det. Vansinne, väste Luce Tharin. Rand motade ilsket bort rösten. Han var naturligtvis inte ensam kvar. Tihera och Makolin hade ställt upp de flesta av sina stridsbröder och försvarare i led mellan olivträden på kullarna på ömse sidor om den där han satt på sin häst. Resten hade skickats ut som säkerhet mot överraskningsattacker. Ett kompani blårockade draklegionärer väntade tålmodigt i sänkan nedanför, anförda av Marchand. Och bakom dem stod lika många män i de paltor de haft på sig när de kapitulerat på heden i Ilian. De försökte imitera legionärernas lugn, eller rättare sagt de andra legionärernas, men utan större framgång. Rand kastade en blick på Ailill och Anaella. Tyrenskan gav honom ett inställsamt leende, men det var inte särskilt övertygande. Den karheinska kvinnans min var iskall. Han fick inte glömma dem eller den Harad och deras knäktar. Hans kolonn, mittkolonnen, skulle bli den största och med bred marginal den starkaste. Mycket bred marginal. Flynn och de andra som Rand hade valt ut efter slaget vid Domais brunnar kom ridande upp för kullen. Det var alltid den gamle tunnhårige mannen som ledde dem, trots att numera alla utom Adli och Narishma bar både draken och svärdet, och det var Dashiva som haft dem först. Delvis berodde det på att de yngre männen underordnade sig Flynn med sin långa erfarenhet som officer i det andoranska drottninggardet. Delvis var det för att Dashiva uppenbarligen inte brydde sig om det. Han verkade mest road av de andra, när han inte var upptagen med att prata för sig själv, det vill säga. För det mesta verkade han inte vara medveten om någonting längre bort än sin egen näsa. Just därför blev han mycket överraskad när Dashiva klumpigt manade på sin platsidade häst och red före de andra. Hans alldagliga ansikte, som oftast brukade vara format till en tankspridd min, var nu en koncentrerad, bekymrad uppsyn. Det var mer än något av en chock när han omedelbart grep Saidin så snart han kom fram till Rand och vävde en mur mot avlyssning runt om. Luce Tharin ödade ingen luft, om nu en okroppslig röst behövde någon luft på att muttra om dråp, utan kastade sig med ett ordlöst vrål mot urkällan och försökte bända kraften ur Rands grepp. Sen tystnade han och försvann, precis lika snabbt. Det är någonting på tok med Shaidin här. Någonting är fel, sa Dashiva och lät inte det minsta tankspridd. Tvärtom lät han bestämd och vresig, som en lärare som undervisade en ovanligt trögfattad elev. Han hötte till och med mot Rand med pekfingret. Jag vet inte vad det är. Det går inte att förvränga, Shaidin, och om det gått skulle vi ha känt det uppe i bergen. Nå, igår var det visserligen någonting där, men det var så litet. Men här känner jag det tydligt. Shaidin är ivrig. Jag vet, Shaidin är ingen levande varelse. Men den pulserar här. Det är svårt att kontrollera den. Rand tvingade sina fingrar att lossa på greppet om dragspiran. Han hade alltid varit säker på att Dashiva var nästan lika tokig som Luce Tharyn, även om han för det mesta hade bättre kontroll över sitt beteende. En bräcklig kontroll. Jag har lett kraften längre än du, Dashiva. Du känner bara av smittan mer än förut. Han förmådde inte mildra sin barska ton. Ljus, han fick inte bli galen ännu, och inte dem heller. Återgå till din plats. Vi ska strax börja röra på oss. Spejarna måste snart vara tillbaka, även i den flackare terrängen här, och trots att de var begränsade till att inte kunna ta sig längre än de såg, skulle det inte ta lång tid att tillryggalägga 10 mil. Dashiva gjorde ingen ansats att lyda orden. Istället öppnade han ilsket munnen och knep sedan ihop läpparna igen. Han darrade synbart när han tog ett djupt andetag. Jag är mycket medveten om hur länge ni har lett kraften, sa han med kall, nästan föraktfull röst. Men även ni måste väl känna det. Känn efter, Karl. Jag tycker inte om att kunna använda ordet konstigt om Shaidin. Och jag vill inte dö eller bli utbränd för att ni är oförmögen att se. Titta på min skyddsformel. Se på den. Rand stirrade på honom. En påstridig Dashiva var besynligt nog, men arg. Sen tittade han på väven, synade den ordentligt. Flödena borde ha varit lika stadiga som trådarna i en tätvävd tältduk, men nu darrade de. Skyddsformen var lika fast som vanligt, men de enskilda trådarna av kraften skimrade av en nästan omärklig vibration. Mar hade sagt att Shaidin var underlig i närheten av Ibordar och på 100 mils omkrets kring staden. De var närmare än 100 mil nu. Rand ansträngde sig för att känna Shaidin. Han var alltid medveten om kraften. Allt annat skulle resultera i döden eller någonting ännu värre. Men han hade vant sig vid kampen. Han kämpade för sitt liv, men kampen hade blivit lika naturlig som livet självt. Kampen var livet. Han förmådde sig att känna denna kamp, känna sitt liv. Köld så kall att den kunde få en sten att smulas till damm. Eld så het att en sten skulle förångas på ett ögonblick. Orenhet som skulle få en ruttnande dynghög att lukta som en blomsterträdgård. Och en pulserande känsla, som om han höll om någonting levande, darrande. Det här var inte samma dunkande känsla som han hade erfarit i Shadar Logoth, när platsens ondska hade fått en genklang i Shaidins smitta och fått den att bulta. Känslan av orenhet var stark, men här var den stadig. Det var Shaidin själv som kändes full av strömmar och drag. Ivrig, det var vad Dashiva hade sagt, och nu förstod Rand vad han menade. Längre ned på slänten, bakom Flynn, drog Mar fingrarna genom håret och såg sig besvärat omkring. Flynn växlade mellan att skruva sig i sadeln och lossa svärdet i skidan. När Rishma, som spanade efter flygvarelser i skyn, blinkade för ofta. Det ryckte i en muskel i Erdlis kind. Allihop uppvisade ett eller annat tecken på nervositet och undra på det. Rand genomsköljdes av en stor lättnad. Det var inte vansinnigt som gripit om trots allt. Dashiva log, ett skevt, självbelåtet leende. Jag kan knappt tro att ni inte har märkt det förut. Det fanns någonting närmast föraktfullt i hans röst. Ni har hållit Shaidin mer eller mindre dag och natt, ända sedan vi gav oss ut på den här vansinniga expeditionen. Det här är en enkel skyddsformel. Men först ville den inte ta form och sen föll flödena plötsligt på plats som om någon ryckte dem ur händerna på mig. En halv mil västerut öppnade sig en portöppningsblåvita reva i luften på en av de kala kullarna. En ashamansoldat drog ut sin häst genom den och satt skyndsamt upp. Det var en av spejarna som kommit tillbaka. Till och med på detta avstånd kunde Rand urskilja det svaga skimret av väven som omgav portöppningen innan den försvann. Ryttaren hade inte nått botten av sänkan förrän ännu en portöppning öppnade sig på krönet, följd av en tredje, en fjärde, en efter en, nästan lika snabbt som mannen före han kliva ur vägen. Men den tog form, sa Rand, liksom spejarnas portöppningar. Må så vara att Shaidin är svår att kontrollera, men det är den alltid, och den gör fortfarande det man vill. Men varför var det svårare här? Den frågan fick vänta. Ljus, han önskade att Harrod Fell fortfarande varit i livet. Den gamle filosofen skulle kanske ha haft ett svar. Tillbaka till de andra där, Shiva, befallde han. Men mannen stirrade bara förbluffat på honom och Rand fick upprepa orden innan Dashiva led skyddsformeln försvinna, snodde runt med hästen utan någon honör och dunkade hälarna i sidorna på hästen så att den satte av ner för backen. Bekymmer er snådraken, frågade Anajella tillgjort. Aylil betraktade bara Rand med uttryckslös blick. När de andra spejarna såg den första på väg mot Rand spred de sig åt norr och söder där de skulle sälla sig till någon av de andra kolonnerna. Det gick snabbare att leta upp dem på det gamla vanliga sättet än att hoppa omkring med portöppningar. Nalam höll in sin häst framför Rand och slog knytnäven mot bröstet. Hade han en lite vild blick i ögonen, saksamma. Shaidin gjorde fortfarande vad den man som styrde den ville. Nalam gjorde honör och avgav sin rapport. Shonshen var inte kvar i lägret 10 mil bort. De var bara 5 eller 6 mil bort på marsch österut. Och med sig hade de minst ett tjog Saldamer och Damainer. När Nalam galopperade iväg igen delade Rand ut sina order och kolonnen började röra sig västerut. Försvararna och stridsbröderna red på varsin flank. Draklegionärerna marscherade längst bak, strax efter den Harads mannar. De tjänade som en påminnelse för adelskvinnorna och deras knektar, om de nu behövde en sån. Anajella såg sig i varje fall över axeln titt som tätt, och Aylils vägran att göra det var lite väl demonstrativ. Rand red i täten tillsammans med Flynn och de andra, precis som det skulle vara i de andra kolonnerna. Ashamaner som anfallsstyrka och soldater med blankt stål för att täcka ryggen för dem medan de dödade. Solen hade fortfarande en god bit kvar att stiga innan den nått middagshöjd. Ingenting hade hänt som ändrade på planen. Vansinnet väntar på en del, viskade Luz Tharin. Andra smyger det sig på. Mirai red nära täten av sin här under marschen längs en lerig väg som slingrade sig österut genom kuperade olivlundar och små skogspartier. Inte längst fram, ett helt regemente, huvudsakligen bestående av Shonshanier, red mellan honom och spejarna. Han hade känt härförare som alltid ville vara i täten. De flesta av dem var döda nu. De flesta hade förlorat de slag i vilka de hade dött. Gyttjan gjorde att det inte steg några dammoln, men var man än befann sig spred sig ryktet om en här på mars ändå som en gräsbrand på Kärlasslätten. Här och där bland träden syntes en kullvält skottkärra eller en kvarlämnad trädgårdskniv. Men arbetarna hade försvunnit för länge sedan. Lyckligtvis skulle de sky hans motståndare lika mycket som honom. Hans motståndare hade inga rakener och förhoppningsvis skulle de inte veta att han närmade sig förrän det redan var för sent. K. Kenar Mirai tyckte inte om att förlita sig på hoppet. Bortsett från underofficerarna som var redo att ta fram kartor eller kopiera order och budbärarna som kunde vidarebefordra dem var Mirais enda sällskap Abalda Julan och Lysain Jarrath. Julan var en hetsig man med grönmålade lillfingernaglar och svart peruk för att dölja sin skallighet. Så liten till växten att hans helt ordinära bruna vallack såg enorm ut. Medan gråhåriga Lysain Jarrath, som kom från själva Sendar, var en studie av lugn och behärskning med sitt bleka, fylliga ansikte och blå ögon. Julan var inte lugn. Mirais kolsvarte luftkapten var ofta synbart förargad över de regler som gjorde att han sällan fick hålla i tömmarna till en racken längre. Men idag var de vredgade rynkorna djupare än någonsin. Himlen var klar och blå, perfekt väder för en raken. Men på order från Saroth skulle inga av hans flygare sitta i sadeln idag, i varje fall inte här. Hailin hade med sig för få rakener för att riskera att förlora dem i onödan. Lysains lugn oroade Mirai mer. Hon var inte bara den Dirshal Dame som stod högst i rang bland hans trupper, utan dessutom en gammal vän som han hade delat många kopp kaffe och många parti sten med. En livlig kvinna som alltid bubblade över av entusiasm och munterhet. Nu utstrålade hon ett isande lugn och teg precis som alla de Shal Daimer han hade försökt fråga ut. Där han red kunde han se 20 Damainer flankera ryttarna. Var och en gick bredvid sin Shal Daims häst. Shal Daimerna guppade i sina sadlar, böjde sig ibland ner för att klappa en Daimen på huvudet. Rätade på sig igen men böjde sig strax ner igen för att stryka henne över håret. Så vitt han kunde se gick Daimerna nog så stadigt, men det var tydligt att Shal Daimerna var oerhört spända. Medan den vanligtvis så sprudlande Lysain red tyst som en stenmur vid hans sida. En Torm dök upp längre fram och kom löpande längs kolonnen. Den höll sig en god bit åt sidan, nästan inne vid olivträden, men hästarna gnäggade och skyggade ändå när den bronsfjällade varelsen gled förbi. En dresserad Torm angrep inte hästar, såvida den inte överväldigades av mordlust, vilket var skälet till att Tormer inte gick att använda i strid. Men här var det lika ont om hästar som dresserats att inte bli skrämda av Tormer som det var om själva Tormerna. Mirai skickade iväg en mager underlöjtnant vid namn Varek för att hämta spaningsrapporten från Morat Tormen. Till fots. Så må ljuset förtära huruvida Varek därigenom förlorade sig Ter. Han tänkte inte öda tid på att låta Varek försöka få kontroll över någon av de hästar som anskaffats här. Mannen kom tillbaka snabbare än han gett sig av, bugade sig snabbt och började rapportera innan han hunnit räta på sig igen. Fienden befinner sig mindre än 5 mil rakt österut, er snåd generalkapten, och är på marsch i riktning mot oss. De är uppdelade i 5 kolonner med cirka 1 mils avstånd till varandra. Så mycket var alltså hans förhoppningar värda. Men Mirai hade funderat över hur han skulle ha angripit en styrka på 40 000 man om han bara hade haft 5 000 själv och dessutom 50 Daimener. Genast galopperade budbäraren iväg med order om omgruppering för att bemöta ett försök till omringning. Avdelningarna bakom honom började vika av in bland olivlundarna tillsammans med ridande Shal Daimer och deras Daimener. Mirai drog manteln om sig mot en plötslig kall vind och såg någonting som gjorde honom ännu kallare. Lysain tittade också efter Shal Daimerna när de försvann in bland träden och hon hade börjat svettas. Bertome red ledigt med manteln böljande för vinden på ena sidan, men han iakttog det skogsklädda landskapet framför sig med en vaksamhet som han knappt brydde sig om att försöka dölja. Av hans 4 landsmän som red bakom honom ägde endast Dorisin någon verklig skicklighet i husens spel. Weiramon, den enfaldige tyrenske hunden, var naturligtvis fullständigt blind. Bertome blängde på den uppblåste narrens rygg. Weiramon red en god bit framför de andra, djupt engagerad i ett samtal med Gedwin. Och om Bertome hade behövt något ytterligare bevis på att tyreningen smilade åt sådant som skulle ge en get kvällningar, så var det hans sätt att tolerera det unga vidundret med den hetsiga blicken. Han märkte hur Kirill sneglade på honom och styrde undan från den storväxte mannen. Han hyste ingen särskild fiendskap mot Ilianaren, men han avskydde verkligen när folk tornade upp sig över honom. Han längtade efter att få återvända till Carhain, där han inte hela tiden skulle behöva omges av otympliga jättar. Men även om Kirill Drapaneus var överdrivet lång, var han i varje fall inte blind. Han hade också sänt ut ett dussin spejare. Weiramon hade skickat iväg en. Dorisin, sa Bertome med låg röst och sen högre. Dorisin, din luns. Den benige mannen spratt till i sadeln. Liksom Bertome och de andra tre hade han rakat och pudrat främre delen av gässan. Det hade blivit mycket modernt att se ut som en soldat. Dorisin borde ha svarat med att kalla honom för padda, så som de hade gjort ända sedan de var pojkar. Men istället red han fram bredvid Bertome och böjde sig mot honom. Han var orolig, vilket syntes på de djupa fårorna i hans panna. Inser du att hans nåd draken tänker låta oss dö, viskade han med en blick på kolonnen bakom dem. Blod och eld. Jag lyssnade bara på Carlaver. Men sen han dödade henne har jag vetat att jag är en död man. Bertome betraktade kolonnen av soldater som slingrade sig fram över de trädklädda kullarna bakom dem. Här stod träden glesare än längre fram, men ändå tillräckligt tätt för att dölja en angripare tills denne nästan var över en. Den sista olivlunden låg nästan ett milsteg bakom dem. Weiramons män red naturligtvis först i sina löjliga rockar med pösiga, vitrandiga ärmar. Sen kom Kirills ilianare i färger så bjärta att en knåpare skulle ha blivit generad. Hans egna mannar, med sedesamt mörkblå kläder under harnesken, var fortfarande utom synhåll tillsammans med Dorisins och de andras. Efter dem var det bara ett kompani draklegionärer. Trots att han knappast höll någon ansträngande takt hade Weiramon verkat förvånad över att infanteriet hängde med. Egentligen var det emellertid inte soldaterna som Bertome tittade på. 7 män med härdade ansikten och ögon kalla som döden, klädda i svarta rockar, red före alla, till och med Weiramons mannar. En av dem hade en silverbrås i form av ett svärd på kragen. Ett invecklat sätt att åstadkomma det, sa han torrt till Dorisin. Och jag betvivlar att Althor skulle ha skickat med oss de där figurerna om vi bara skulle in i köttkvarnen. Väcken på Dorisins panna var fortfarande lika djupa och han öppnade munnen igen. Men Bertome sa, jag måste tala med Tyrenien. Han tyckte inte om att se sin barndomsvän sån här. Althor hade bringat honom ur gängerna. Weiramon och Gedwin var så upptagna av varandra att de inte hörde när han kom ridande. Gedwin plockade nonchalant med tyglarna och såg på Tyrenien med kall, föraktfull min. Weiramon var röd i ansiktet. Jag bryr mig inte om vem du är, sa han till den svartklädde med låg, hård röst så att spottet fräste. Jag tar inte en risk till utan order direkt från... Plötsligt blev de båda varse Bertomes ankomst. Weiramon knep ihop läpparna och blängde på Bertome med mod i blicken. Ashamanens ständiga leende smälte bort. Solen gick bakom ett moln och vinden friskade i, kall och vass, men knappast kallare än Gedwins plötsliga blick. Bertome insåg förskräckt att också Ashamanen ville dräpa honom på fläcken. Gedwins blick förblev lika iskallt modisk, men Weiramons ansikte genomgick en märklig förvandling. Rodnaden bleknade sakta efter att han på ett ögonblick tagit på sig ett oljigt leende med bara en antydan till överseende hån. Jag har tänkt på dig, Bertome, sa han hjärtligt. Det är synd och skam att Althor ströp din kusin. Med sina egna händer har jag hört. Uppriktigt sagt blev jag förvånad när du hörsammade hans kallelse. Jag har sett hur han har tittat på dig. Jag är rädd att han har någonting intressantare i tankarna för dig än att sparka i golvet medan hans fingrar trycker till om din hals. Bertome undertryckte en suck. Inte bara över den tyrenske narrens klumpighet. Det fanns åtskilliga som trodde att de kunde använda Carlavers död för att manipulera honom. Visserligen hade hon varit hans favoritkusin, men hennes ärelyssnad hade överskridit alla rimliga gränser. Huset Sagan hade rätt att göra anspråk på soltronen, men hon skulle aldrig ha kunnat försvara sin plats där mot släkterna Riartin eller Damodred. Inte var för sig och sannoliken inte tillsammans. Inte utan Vita tornets eller draken återföds välsignelse. Inte desto mindre hade hon varit hans favorit. Vad var Wayramon ute efter? Inte var det såg ut som på ytan, så mycket var säkert. Inte ens en tyrensk knöl som han var så enfaldig. Innan han hann tänka ut ett svar kom en ryttare galopperande mot dem mellan träden framför dem. En Carhanier. Han höll in framför dem så tvärt att hästen satte sig på bakhasorna och Bertome kände igen honom som en av sina egna soldater. En kar med flera luckor i tandraderna och rynkiga ärr på bägge kinderna. Doyle, tänkte han, från godset i Colchain. Ersnåd Bertome, flåsade mannen med en hastig bugning. Jag har 2000 tarabonesiska soldater hack i häl och de har kvinnor med sig med blixtar på klänningarna. Hack i häl, mumlade Wayramon nedlåtande. Vi får se vad min spejare har att säga när han kommer tillbaka. Jag ser då inga. Han avbröts av plötsliga rop framför dem. Sen hördes mullrande hovslag och plötsligt kom en formlig störtflod av galopperande lansiärer till synes bland träden. De red rakt mot Bertome och de andra. Wayramon skrattade. Döda vem du vill och var du vill, Gedwin, sa han, samtidigt som han drog sitt svärd med en svepande gest. Jag använder mina egna metoder och så är det med den saken. Sen vände han om och satte av mot sina soldater, svingande svärdet i luften över sitt huvud och ropande Santiago, för Santiago och äran. Det förvånade inte Bertome att han inte ropade någonting om sitt land utan bara om sitt hus och sin största kärlek. Bertome spårade sin häst åt samma håll och lät sin egen röst ljuda. För Sagan och Carhane. Än var det inte dags att vifta med svärdet. Sagan och Carhane. Vad hade karn haft i kikaren? Det mullrade av oska och Bertome tittade häpen upp mot himlen. Målen hade inte blivit fler. Nej, Doyle, eller hette han Dalin, hade sagt någonting om kvinnor med blixtar på klänningarna. Sen försvann alla tankar om vad den enfaldige Tyrenien hade velat ur hans huvud när de stålslöjade tarabonierna kom vällande över de skogsklädda kullarna medan blommor av eld slog upp ur marken och ett regn av blixtar slog ner ur himlen framför dem. Sagan och Carhane, brålade han. Vinden friskade i. Ryttarna mötte varandra bland de tjocka trädstammarna och den snåriga undervegetationen där skuggorna låg täta. Det verkade plötsligt mörkna som om molnen tätnade på himlen ovanför. Men under trädkronornas yviga tak var det svårt att säga säkert. Dånande smällar dränkte nästan klangen av stål mot stål, männens rop, hästarnas skrin. Ibland skalv själva marken, ibland hördes rop från fienden. Den Lucenos och Bina. Annalin, samlas hos Annalin. Heilin, Heilin, för storförst Sanamon. Det sista ropet var det enda som Varric förstod någonting av överhuvudtaget, även om han misstänkte att de som kallade sig för storfurstar och storfurstinnor här förmodligen inte ens skulle få möjlighet att avlägga ederna. Med ett ryck drog han loss sitt svärd som hade fastnat i armhålan på hans motståndare, precis ovanför harnäskets kant, och lät den lille bleke mannen falla till marken. Han hade varit en farlig kämpe, men hade begått misstaget att lyfta sitt vapen för högt. Mannens häst brakade iväg genom undervegetationen och Varric tillät sig en besviken tanke. Djuret hade sett bättre ut än den gulbruna häst han själv var tvingad att rida på. Men han sköt genast tanken ur hågen och spejade ut i den täta skogen. Från hälften av grenarna hängde det slingerväxter och i nästan alla växte knippen av något slags grå fjäderliknande blad. Stridslarmet hördes från alla håll, men först såg han ingenting som rörde sig. Sen dök ett dussin altariska lansiärer upp ett 50-tal steg bort. De ledde hästarna och spejade försiktigt åt alla håll, men pratade högljutt sinsemellan på ett sätt som mer än väl gjorde skäl för de röda sträcken som korsade varandra på deras harnesk. Varric grep tyglarna till sin häst och öppnade munnen för att kalla dem till sig. En eskort, även om den bestod av detta odisciplinerade slödder, skulle kunna vara det som behövdes för att det viktiga meddelande han hade till fangeneral Chien Mei skulle komma fram. Plötsligt kom ett regn av svarta streck från träden och tömde de altaranska sadlarna. Hästarna skenade åt alla håll när ryttarna föll, och sen var det bara ett dussin döda män som låg där på den fuktiga mattan av döda löv. Alla med skaftet från minst en armborstprojektil utstickande ur kroppen. Ingenting rörde sig. Varric kunde inte låta bli att rysa. Till en början hade det blårockade infanteriet verkat som ett lätt byte utan pikar att ta skydd bakom. Men de kom aldrig ut i det fria utan gömde sig bakom träd eller i gropar i marken. De var ändå inte det värsta. Efter den vilda flykten tillbaka till skeppen i Fam hade han varit säker på att han hade sett det värsta han någonsin skulle få se. Den evigt segerrika hären i panik. För mindre än en halvtimme sedan hade han emellertid sett 100 tarabonesiska lansiärer möta en ensam man med svart rock. De hade varit 100 lansiärer mot en, och de hade blivit slitna i små bitar. Bokstavligen slitits i små bitar. Män och hästar hade exploderat lika snabbt som man kunde räkna. Slakten hade fortsatt även sedan tarabonierna slagit till reträtt. Fortsatt så länge någon av dem var kvar inom synhåll. Kanske var det inte värre än när marken kreverade under ens fötter, men germanerna brukade åtminstone lämna någonting kvar att begrava. Av den sista han lyckats komma till tals med i den här skogstrakten, en fårad veteran hemifrån som ledde 100 amardisiska pikenerare, hade han fått veta att Chien Mei befann sig någonstans i den här riktningen. Nu såg han ryttarlösa hästar bunna vid träden framför sig, tillsammans med män till fots. De kanske kunde ge honom vidare anvisningar om vägen, och han skulle ge dem en uppsträckning för att de stod och slöjade medan ett slag rasade runt omkring. När han red in bland dem glömde han bort sina planer på att skälla ut dem. Han hade funnit det han sökte efter, men inte alls vad han hade velat hitta. Ett dussin lik med svåra brännskador låg i en rad på marken. Ett av dem kände han igen som Chien Mei, vars honungsbruna anlete var oskatt. De stående männen var alla tarabonier, amardisier, altaraner. En del av dem var också skadade. De enda shonshanierna i sällskapet var en bister Shal Daim och en gråtande Daimon. Vad har hänt här, frågade Varric barskt. Han tyckte inte att det verkade likt dessa ashamaner att lämna några överlevande. Shal Daimon hade kanske skrämt dem på flykten. Vansinne, er snåd. En storväxt tarabonier skakade av sig mannen som bredde ut salva över hans svedda vänsterarm. Ärmen var bortbränd hela vägen in till harnesket. Men trots brännskadorna höll mannen god min. Slöjan av ringpansar hängde i ena hörnet från den koniska hjälmen med sin röda fjäderplym. Det ansikte som kom till synes var hårt med en buskig grå mustasch som nästan dolde munnen och ett par ögon som såg in i hans med oförskämt rak blick.